kan fundera på vad det berodde på att ingen annan vågade säga det som den lilla flickan sa. Men han är ju naken, kejsar. Men då måste jag ha sett det dem också. Det kan ju bero på flera saker. Det kan ju vara det att de kände att det kanske bara är jag som tycker att han inte har förklädd. Alla andra kanske tycker det. Ja, men det blir för hemskt pinsamt om vi helt plötsligt kommer att exponera kejsaren naken. Vi låtsas som att det är bra istället. Eller vad det beror på. Men det märkliga var att ingen ville säga som det egentligen var. Inte först den lilla profeten, flickan, som inte brydde sig om prestige och annat, sa han är ju naken, han har ingenting på sig. Och sprang Judas liksom. Så där tänker jag ibland vad det gäller evangeliet och vår tid, fast tvärtom. Var finns de som vågar säga, men vi ser ju inte evangeliet för det är ju så påklätt av andra saker. Nej, men vi tar inte upp det. Det blir så jobbigt. Tänk om vi måste förändra massa i våra samfund, i våra församling, i våra rörelse. Tänk om vi måste gå tillbaka och säga, vi hade faktiskt fel. Tänk om vi måste inse när en prestige gör att, nej, men det går inte. Vi kör på som om det är bra. Åh, vilka fina kläder han har, kejsaren. Jag skulle önska att vi på något vis fick tillbaka de profeterna, ja, som du talar om, Leif, som vågar säga, han är naken.
Ja. Amen.
Fast tvärtom då. Mm. För jag satt och lyssnade och pratade med Frank Mangs när jag var ung och fick med mig en lärdom för livet. Jag glömmer det aldrig. Jag var ung och det var i brytning med livets ord och alltihopa det här. Och vad skulle förkunnas egentligen? Mm. Funderade jag på. Och jag ställde frågan till den här drygt 80-årige finlandssvenska förkunnaren och svaret kom så snabbt. Ett spritt naket evangelium.
Ja, amen.
Det är det människor behöver. Ett spritt naket evangelium. Så här står det i första Korinthierbrevet, det andra kapitlet. Från början. Första Korinthierbrevet 2. När jag kom till er bröder och systrar så var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er ordagrant. Mina ben skakade av skräck när jag stod inför er. Mitt tal, min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga inom mänsklig visdom utan inom en bevisning i ande och kraft.
Amen.
Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Jag läste en debattartikel här i Dagen, tidningen Dagen här för några, det var här i veckan förresten. Psykologen Alf B. Svensson ville sätta igång frågeställningarna och tankemaskineriet hos oss när han tyckte att predikan måste, statusen på predikan, former, alltihopa det här innehållet måste höjas. En av orsakerna till att man vill somna till i bänkarna är att predikan är för dålig rent ut sagt, tyckte han. Och jag började fundera, jag tänkte så här. Ja, visst är det sant att vi måste naturligtvis tala med på svenska till svenska. Är du med? Alltså, annars skulle vi fortsätta stå och mala på latin. Om vi tänkte att nej, men det spelar ingen roll. Guds ande verkar ändå. Så visst, det ska vara begripligt. Och det är ju bra att människor hör också predika. Annars så skulle... Är du med? Man måste ju höra och förstå. Så sådana saker, men det håller jag med om. Predikan måste ut. Vi ska inte ha sånt som stör bort i onödan. Jag kommer inte in med blommiga korts och blommiga hawaiiskjorta, barfota, med långt otvättat hår och orakad och står här. Därför att det blir sådana hinder att ta sig igenom innan jag når fram. Så det är inte det det handlar om. Men jag tror ändå djupast sett, det handlar inte om hur vi predikar. Vet du vad jag tror? Det handlar om vad vi predikar. Om människor somnar eller inte. För när kraften är där, då somnar man inte. Och kraften, det är inte genom att vi vill bättre att predika, genom att vi blir mer högröstade. Kraften ligger i att vi predikar Jesus Kristus. För anden bekänner sig nämligen bara till en enda sak. Förkunnelsen om Jesus Kristus. Varför har vi ingen kraft i vår förkunnelse? Vi predikar inte Jesus Kristus längre. Vågar man säga att kejsaren är naken eller? Predikar vi Kristus? Ja, när jag frågar mig själv, predikar vi Kristus? Predikar jag Kristus för folket? Eller håller jag en utläggning över någonting som jag kom på där när jag satt i mitt skrivbord? Evangelium om Jesus, därför att första kapitlet 18 versen i samma brev, detta budskap om korset, det är en dårskap, kommer att förbli att vara en dårskap för de som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Evangeliet i sig är en kraft. Vad är evangeliet? Det är berättelsen om Jesus Kristus. Han som fanns till av evighet. Men som valde att ta av sig sin gudomlighet. Kliva ner här på jorden. Bli en människa. När Guds ande vidrör i en skapelseakt. En uppmärksam livmoder. Och Gud föds till liv i denna människa. Jungfrufödseln. Berättelsen om Jesus Kristus som föds av en tonårsmamma. Hamnar i händerna på henne. Som växer upp. Och när han är 30 år står och blir döpt i floden, kommer upp och den heliga ande kommer över honom, fyller honom, smörjer honom och sänder honom. Berättelsen om Jesus Kristus som vandrar fram, botar sjuka, förlåter synder, uppväcker döda, befriar besatta, gör under bland människor. Berättelsen om honom som till slut når vandringens mål. Korset där han ger sitt liv. Försoningsblodet rinner på korset. Till frälsning för varje människa. Han stiger in i dödsriket. Men han är utan synd. Så dödsriket kan inte behålla honom. Precis som kroppen stöter bort ett organ som kommer in. Så stöter dödsriket ut Jesus Kristus. Föds Lovonda, står hon i Bibeln. Föder ut Jesus, för han hörde inte hemma där. Han spränger dödsrikets portar inifrån. Livslevande kommer han ut. Han far till himlarnas rike, till faderns tron. Kommer fram med sitt försoningsblod. Får en helig ande i utbyte. Utgjuter en helig ande här på jorden. Och där ber Jesus för oss tills han en gång kommer tillbaka och hämtar sin församling. Evangelium om Jesus Kristus. Var tog det vägen? För jag tror faktiskt, när vi förkunnar evangelium, när vi har evangelium längst fram och allt det andra får komma sen, efteråt, när evangelium får det vara det som allting annat underordnar sig, när allting annat vi gör i församling får vara evangeliets tjänare och inte tvärtom, då är kraften där. Då somnar man inte. Och nu ska jag vara lite sådär utmanande. Var frimodig, sa Bitti. Ja, det är det som är problemet, sa jag. Det är det jag är. Jag tror det finns saker som vi inte alltid tänker på faktiskt. Och nu ska vi riktigt närgången mot oss som då har vuxit upp och fick oss i det som kallas pingstsammanhang. Därför att det här är så, ibland så självklart för oss att det här, men det här. Först jag vill säga. Ibland klär vi på evangeliet metoder och strategier och koncept och annat. Så att det kommer före evangeliet. 1985 så pikade pingströrelsen över 100 000. Och sen dess, det var ungefär då jag började som predikant, så dess har det gått ungefär. De 30 åren sedan dess.
Det
har gått året sedan dess. Tackar lite tiden innan jag träffade honom. Ja, men det är faktiskt så. Alltså 20% har vi tappat. Nu är det ganska ointressant med statistik egentligen på det viset. Men under den tiden, det var dit jag ville komma, under den tiden med 30 åren sedan dess, så har jag suttit på ett antal predikantveckor, läst ett antal intervjuer, reportage, hört människor berätta så många gånger om den växande församlingen där, och den expanderande rörelsen där, och den framgångsrika predikanten där som har stått på predikantveckans scen och talat om för oss. Och vi, wow, här har vi modellen. Här har vi strategin. Och det var därifrån och därifrån och därifrån och därifrån. Och det krymper för varje år som går. För jag har aldrig förstått det där, måste jag säga. Men när metoderna kommer före evangeliet, då har inte evangeliet kraft längre. De lindas in, de fängslas. Alltså evangeliet på något vis fastnar i metodernas garn. För att det här är ju sättet vi ska jobba på. Det framgångsrika konceptet. Och då är det faktiskt så att då hamnar evangeliet i skuggan av metoderna. Det här har vi varit fantastiskt bra på i pingströrelsen, att spana efter metoder. Och framgångsrika, och du vet alla dessa böcker utav en. Ja, de heter så mycket. Ja, de gör ju det.
Ja.
Ifrån Amerika, Asien och mycket från Afrika nu, och det kommer så mycket ifrån. Och andra håll och kanter. Metoderna har faktiskt, jag vill påstå det, pröva det här, metoden har blivit någonting utav en avgud för oss. Strategin av koncepten av allt vad vi kallar det för. Hebreerbrevet 10. Så står det så här. Och det här är det ögonblick jag talar om när Guds ande nuddar en ung kvinnas kropp och ett tillblivelse under sker. Hebreerbrevet 10, vers 5. När Kristus träder in i världen säger han därför: offer och gåva begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sa jag: se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. Guds son kom inte som en metod, kom inte som en strategi, kom inte som ett koncept, kom inte som en väg. Gud kom som en människa för att i sig själv bära evangeliet till människor. Det är den enda metod Bibeln känner till. Evangeliet i en människa som bärs till andra människor. På tal om Frank Mang som jag berättade om, så någon sa, eller skrev så fyndigt om honom, att den enda metod han hade, det var att ingen metod ha. Alltså han lade sig vinn om att inte ha någon metod. För att nå människor så var det evangeliet som drev honom framåt. Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde var av Fadern. Han var full av nåd och sanning. Så hemligheten av idag är faktiskt att evangeliet får landa i oss människor och bäras till människor.
Tack Jesus.
Då faller den här krampen. Därför att vår församling, vi har ju inte de där musikaliska resurserna. Hur ska det gå för oss då? Vår församling har ju inte råd att anställa de där smorda talarna, så vi kan ha de där smorda mötena. Hur ska det gå för oss då? Vår församling har ju inte... Och så sätter vi vårt hopp till alla de där metoderna. Men Gud söker bara människor. Vem ska jag sända? Vem vill vara min budbärare? Evangeliet som bärs av en människa. Han bodde ibland oss. Egentligen det här ordet. Och ordet blev kött och, står det, tabernaklade ibland oss. Det är det egentliga ordet som används. Han tältade, står det i någon översättning. Alltså tabernaklet i Gamla testamentet. Står det en parentes här just nu. Det här är intressant. Tabernaklet i Gamla testamentet, som du nuddade lite grann vid, Leif, tror jag. Var det du? Det var någon som gjorde det i alla fall. Det var du. Var det så att Gud gav en befallning att de skulle låta inrätta tabernakel? Ja. Det var en flyttbar helgedom. En helgedom som kunde vara i rörelse dit Gud ledde. Det var befallningen. Sen kom David och Salomo. Och de ville bygga ett hus åt Herren. Och han lät dem göra det. Det var ingen befallning från Gud. Gud befallde aldrig templet. Han befallde tabernaklet. Den rörliga platsen där Gud kunde uppenbara sig. Som rörde sig fram allt eftersom hur Gud ledde. Sen fick människorna tag på det här. Och då byggde man fast sig. Så är det alltid. Institutionalisering. Det är något svårt ord att säga. Men det är ett ord som på något vis fångar in det som händer. När ett antal år har gått och vi fastnar i former, metoder, strategier och modeller och koncept och allt det. Evangeliet behöver släppas fri. Jesus bar själv Gud till människor. Han talade evangeliet. Han andades evangeliet. När han rörde vid människor så förmedlades evangeliet. Den goda nyheten att Gud vidrör oss människor. Och det är lönlöst att ha metoder. Och det här säger jag, lyssna noga. Det är lönlöst i en församling att börja prata om metoder om man själv inte har drabbats av evangeliet först. Så att evangeliet har fått förvandla mig, prägla mig. Så jag andas ut evangeliet när jag möter människor. Då kan vi glömma att de metoder heter så. Evangeliet måste få komma först och prägla oss. Men när vi håller evangeliet först, då öppnar Gud vägen. Allt eftersom han leder. Evangeliet måste komma före metoderna. Det andra jag vill säga, det är, och det här är också en sån här helko. Det är gemenskapen. Det här är ett känsligt område, men jag och min grabb André, vi brukar citera oss själv lite grann om en predikant uppåt landet som vi känner. Och han säger ofta, jag har i alla fall god gemenskap i församlingen, säger han. Och det där brukar vi säga till dem igen, att jag har i alla fall god gemenskap i församlingen. Och det låter ju bra, det är jättebra, det ska vi ha, självklart ska vi ha det så. Men lyssna, god gemenskap är ingen garanti för att evangeliet leder i en församling. I Johannes det sjätte kapitlet så ser vi en märklig utveckling faktiskt. Jesus talar till folket om att han är livets bröd, att de ska äta av honom och då får liv. Han lägger ut det här och han utvecklar det rejält. Och då står det så här i den 60:e versen i Johannes 6. Många av hans lärjungar som hörde det sa, det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Då så står det så här i den 66:e versen. Efter det här, efter att lärjungarna har reagerat så. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre följde honom. Ja. Gemenskapen tunnades ut. Det samlade inte längre kring. Det tunnades ut. Det är för att evangeliet, det blev på något vis så kraftigt och så närgånget så att nej, men det där var lite obehagligt. Jag tror jag drömmer undan lite grann. Det var kraftigt. Det var svårsmält. Kan evangeliet vara så svårsmält? Och då sa inte Jesus, ja men vi har i alla fall god gemenskap, kom tillbaks. Nej. Han vände sig till den innersta kretsen och säger, inte vill väl ni också gå bort? Då säger Simon Petrus, Herre, visst, det var tufft det du sa, men till vem skulle vi gå? Du har det eviga livet så. Alltså, Jesus, du har ju evangeliet. Då spelar det ingen roll, Jesus, om vi är få eller många. Du har evangeliet. Det vill jag hålla fast vid. Om vi är många, om vi är få. Det spelar ingen roll. Lyssna. Här måste vi tänka om omvändelse. Ibland samlar evangeliet skarorna. Ibland väljer människor att gå efter att ha hört evangeliet. Att bli fler och fler och fler i en församling är ingen garanti för att Gud är med. Här måste vi lära om. Det är faktiskt samma. Inget försvar för den tynande pingströrelse det jag säger nu. Det är bara sant helt enkelt. Vi läser fel och vi tror att det bara är en framgångssaga mänskligt sett för Guds rike här i världen. Det är inte så. Där Guds rike går fram så är det en enorm ofta förföljelse. Det kostar på att stå för evangeliet. Man tonar inte ner evangeliet för att få många att komma. Man håller fast vid evangeliet till sista andetaget.
Amen.
För till vem skulle vi annars gå?
Ja.
Därför blir jag lite orolig när jag hör hur man reser runt just nu i vår pingströrelse och talar om församlingar, att vi måste förändras. Och så gör man det genom att visa statistik. Det är något grundläggande fel i det sättet att tänka. Det är det. Det går inte att tala om framtiden och förändringar och peka på statistik. Helt fel. Vi måste peka på Jesus. Vi måste peka på evangeliet.
Amen. Halleluja.
Det allra bästa exemplet på när den här sanningen lyfts fram, det är egentligen när Jesus hänger på korset. När evangeliet mejslas fram, utkristalliseras, får djup, färg, smak, doft. Det står om Jesus när han drar in i Jerusalem. Hela skaran samlades. Och de hyllade och de sjöng och de bredde ut mantlar. Och de viftade med palmblad. En underbar stor gemenskap. Sen går det lite tag. Då finner vi 12 lärjungar. I en övervåning. Lite senare så har Judas gått och bara 11 kvar. Lite senare tar Jesus med sig 3 stycken, den allra innersta kärnan till Getsemane. Så säger han, jag går lite längre in, stannar kvar dit, då är han ensam. Och sen ser jag honom på korset och då säger han, min Gud, varför har du övergett mig? Vilken framgångssaga. Från de stora skarorna till ensam på korset, fullständigt utlämnad och ensam. Vilken tillväxt. Men det var då evangeliet syndes i all sin kraft.
Amen.
Ibland måste vi tänka om.
Tack Jesus.
En god gemenskap är ingen garanti för att evangeliet lever i församlingen. Det är jätteviktigt det här. Vi måste se igenom det. Och inget alldeles försvar att säga, vi har i alla fall en god gemenskap. Det har aldrig varit ett försvar. Vi måste våga se, har kejsaren kläder på sig eller inte? Är det evangeliet som lever mitt i församlingen? Det tredje, och det är väldigt viktigt att lyfta fram idag. Alla ni som har suttit med på styrelsemöten i pingstförsamlingen de senaste årtiondena, ni vet att det här är en av de stora mörka mantlarna som sveps om evangeliet. Det mänskliga förnuftet och visheten. Som får gå före evangeliet.
Amen.
I Kolosserbrevet så talar Paulus om de som har satt mänskligt förstånd och visat framför just evangeliet. Och vet du vad det blev? Det blev religion. För så är det. När vi lägger evangeliet som en gisslan i vårt förnuft och under vår vishet, så blir det religion. Kolosserbrevet 2, vers 16-23. Och vi går igenom det här bibelstället. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Alltså alla dessa religiösa regler, alla dessa religiösa ritualer. Låt ingen döma er efter den mallen. Allt det här, det är bara en skugga av det som skulle komma. Men verkligheten själv är Kristus. Låt er inte fråndöma segerkransen av någon som ger sig här åt ödmjukhet och går upp i syner av änglarnas tillbedjan och som utan orsak är upplåst i sitt kötsliga sinne och inte håller sig till honom som är huvudet. Från honom, Jesus Kristus, får hela kroppen en tillväxt som Gud ger, stöd och sammanhållen som den är av sina leder och senor. Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar, varför uppför ni er då som om ni levde i världen och böjer er under dessa bud? Det här är alltså världens stadgar. Det är inte Sveriges lag eller EUs riktmärken och direktiv. Det här är de religiösa reglerna. Det är alltså visheten plockar ner evangeliet till en mänsklig nivå. Det är det som är problemet. Visheten och förståndet gör religion, plockar in det så att det blir på världens villkor. Och då kommer de in alla dessa regler. Det ska du inte röra. Det ska du inte smaka. Det ska du inte så ta på. Så ska du göra när du tillber. De rörelserna ska du ha. Dit ska du gå. Det här ska du göra. Det mänsklig vishet och förnuft som har tagit evangeliet som gisslan. Ja. För det här gäller sånt som är bestämt att människor att användas och förbrukas efter människors bud och läror. Det här uppfattas visserligen som vishet med sin självvalda gudstjänst, sin ödmjukhet och sin späkning av kroppen. Men det har inget värde, utan är bara till för att tillfredsställa det kötsliga sinnet. Alltså det som här ser så frukt ut, det är kidnappat evangelium gjort till religion, även i den kristna religionens namn. Och det är när vi sätter mänskligt förnuft och visdom före. Två saker sker då. Mänskligt förnuft och visdom antingen förnekar. Där har du liberal teologiströmningen. Eller gör det till religion. Kidnappar evangeliet. Därför måste alltid evangelium gå före förnuftet och visdomen. Alltså evangeliet måste vara ledstjärna, spjutspetsen. I dess spår kan vi använda allt vad Gud har gett oss av förnuft, av förstånd, av vishet. Men aldrig vända på steken så att förnuftet får gå före och dra evangeliet efter sig. Då dras det i smutsen. Vad säger Paulus om förståndet och visheten? Då är vi tillbaks. Första Korinthierbrevet 2. Så fortsätter vi sluta. Vi slutade vers 5. Läser vi vers 6 och vers 7. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen. Eller den här världens härskare. Som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold. Och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Evangelium personifierat i församlingen som vi hör. Där har du evangeliet i människors liv, i Jesu Kristi församling, som är vishet och förstånd i sin allra yppersta form. Och när vi släpper fram detta evangelium så kommer vi att upptäcka Guds kraft. Guds kraft kommer att släppas lös. Så jag utmanar, uppmuntrar och utmanar församlingen här. Släpp aldrig evangelium från centrum. Låt evangelium alltid till varje pris vara i centrum. Och utifrån det sen kan saker växa, födas, sorteras bort, tas in och så vidare. Utifrån evangelium som är centrum. Låt det vara brännpunkten. Låt det vara smältdegen, evangelium om Jesus Kristus. Utifrån det kommer Guds rike att växa. Guds rike. Och det är den Jesus Kristus som är här ikväll. Därför kan man vara väldigt lugn. Det är det som är så skönt. Man kan vara oerhört lugn. Och jag kan säga att den Jesus som gick fram och förlät synder är här och förlåter synder. Den Jesus som gick fram och helade människor är här och helade människor. Den Jesus som gick fram och befriade människor ifrån betryck, ifrån andemakter är här och befriar människor. Den Jesus som gick där och reste upp människor, han är här och reser upp. Inte därför att jag har röststyrka eller ordval, utan därför att Jesus hängde på ett kors och gav försoning till oss människor. Hans blod garanterar att han är här genom sin heliga ande och vidrör människor. Sen kan jag lugnt erbjuda dig ett möte med Jesus Kristus. Inte med mig. Och inte med någon annan. Men med Jesus Kristus. Jesus Kristus är här. Se på Jesus just nu. Och du får ta emot kraft. Se på Jesus just nu. Du får ta emot helande. Se på Jesus just nu. Och du tar emot förlåtelse. Se på Jesus just nu. Och du tar emot upprättelse. Genom hans blod. Genom försoning. Se på Jesus just nu. Och han döper dig i sin heliga ande. Genom sitt blod som garanterar detta. Se på Jesus just nu. Han ger dig en förnyad vision. En förnyad kallelse. En förnyad inspiration. Att fungera som hans tjänare och tjänare. Se på Jesus. Och det sker. Det sker.
Tack Jesus.
Herre, tack för att du är här.
Amen.
Tack för att vi får vända oss mot dig just nu. Han är inte mot människor. Herre, utan mot dig, Jesus Kristus. Herre, du som har korset i centrum, som vi ser här. I din varelse så fanns korset från början och det finns där i centrum. Och det strålar ut av kraft inom detta kors. Och nu ber jag att du i den här kvällstunden ska vidröra oss, Herre. I de behov vi har. Herre, du ska gå till rätta med synd och förlåta och upprätta. Herre, du ska styrka och komma med ett himmelska ljus som ska bryta in i ett mörker som nog bär på här just nu, Herre. Herre, ett djupt mörker som har orsakat sömnlöshet och vånda och panikångest ibland på småtimmarna, så kommer ljuset ifrån korset och bryter in här i Jesus. Herre, med ljus och värme och glädje. Jag prisar dig för det. Tack för att allt det här sker, Herre, när vi ser på dig. I Jesu namn. Amen. 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 Amen.